kanske artificiell fågelsång.
Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Tack så mycket.
Du, vi ska komma ihåg att tacka Compricer.
Mm, för de är ju våran sponsor.
Ja.
Det är, Compricer tänker jag så här, det är ju en jämförelsesajt. Och det är fascinerande hur många det är som går ut och jämför på de små kostnaderna. Alltså kostar de här gymnastikskolorna liksom 14 kronor mindre här eller kostar de 14 kronor mer? Nu är gymnastikskolor. Vad ska man säga? Gympadajer.
Ja.
Ja. Men de stora fasta kostnaderna där det verkligen finns ett par gympadajer om dagen att tjäna som i räntekostnader på lånen, även försäkringar, så är det inte alla som har insett att det är där vi ska jämföra minst lika mycket. Mm. Och där finns Compricer. Så har jag, tycker jag har fattat det rätt då?
Ja, då har du fattat det rätt.
Härligt. Hur är dagsformen med brunbjörnen?
Jo, det är sparven. Det är bra. Mm. Nej, men det är jättebra. Och jag vill passa på att tacka alla lyssnare för att vi får så mycket mejl och frågor och hejarop och allt möjligt.
Jag känner att där har det levlat.
Ja, det är super, super kul.
Nu kommer det in mer och mer och mer förslag och idéer på vad vi kan göra. Och inte så mycket kritik faktiskt.
Men
har ni mer kritik så ta gärna emot det.
Ja, och både positiv och negativ.
Hur kan vi bli bättre?
Ja. Mm. Nej, men det är verkligen jättekul att höra av. Och nu, vi får nog köra ett frågesvarprogram snart. För att nu börjar vi få så mycket frågor. Så att, och det är bra frågor. Mm. Det är också så roligt att de som lyssnar är så engagerade. Och vi är så glada och tacksamma för det.
Frågesvarprogram blir ju när vi har fått ihop ett gäng frågor som vi tycker är jätteintressanta, men kanske inte ett helt program långt liksom. Så vi tar in
Nej,
en expert för att prata om.
Absolut.
Utan då packar vi ihop ett par stycken och sen så äser vi därifrån.
Ja, och vi har nog en annan gäst vi ska bjuda in, tror jag. Och vi har också fått förslag häromdagen att vi skulle ut och livepodda på plats hos någon och sådär. Så att det kommer hända mycket spännande under året, känner jag.
Spännande, spännande.
Tack så jättemycket till alla lyssnare.
Bug och bock.
Du, har du någon koll på Löfven och på våra politiker och Kristersson? Vi har ju haft två grymma politiker här som gäster.
Ja, men så här är det, tycker jag. Att vi hade ju val i Sverige. Sen hände ingenting. Och sen var det pajkastning. Och sen hände ingenting, så var det pajkastning. Och då var så här, där någonstans checkade jag ut. Jag tänker så här, eftersom inte jag har linjär tv hemma och inte läser kvällstidningar, så tänker jag så här, det lär ju komma mig till känna när det händer någonting på riktigt i den här soppan liksom. Men jag har faktiskt inte plockat upp tråden sen dess, så att jag vet typ inget. Jag har förstått att Stefan Löfven är statsminister. Jag är inte liksom, jag är inte dum i huvudet, även om det ser ut så. Men där någonstans är jag, och framförallt så tycker jag att den liksom journalistiken som är kring politiken handlar ingenting om hur det påverkar oss. Vad är det för beslut som fattas? Hur slår det här? Antingen är det bara så att den tycker om den och den tycker inte om den, och den vill nog egentligen vara ihop med Sverigedemokraterna och den vägrar att prata med den här. Alltså, det är så mycket Paradise Hotel istället för liksom, det är ändå våran budget.
Har du
budget
sett Paradise Hotel?
Nej, jag har ju inte linjärt, så nu kastar jag glas i stenhus här, för att jag har ingen koll. Men
du tänker att det är som i din lilla bubbla, vad det kan vara.
Har ni kritik om detta, kan ni skicka det till Charlie och Mattias? Nej, hur var det?
Ja. Nej, okej. Okay. Nej, men för mig, jag fattar vad du menar.
Mm.
Trots konstiga jämförelser, men jag förstår. Nej, men för mig är det tvärtom. Jag har blivit, det där valet har gjort att jag har blivit mer intresserad.
Va?
Ja, jag tycker att jag gick igång på det där. Alltså, egentligen så gillar man ju inte, det var väl någon vecka där när de bara höll på och det hände ingenting. Det är klart att det var lite, man var ju mer så här, vad fan händer nu då? Det här så här kan det inte vara. Men sen tycker jag ändå att det är intressant hur folk svänger och vad de lovar och vad de inte lovar. Vi ska inte göra någonting till stöd av den, och vi ska inte göra så här, vi kan inte supporta och sådär. Och sen så plötsligt så kastas de om. Och sen tycker jag kanske ännu mer intressant nu när de nu är igång, och vad de då tidigare har lovat bara för någon månad sedan som de då plötsligt inte riktigt lovar. Så att, jag vet inte, för mig, jag följer det här med nu.
Men som trogen sverigedemokrat, blir du besviken på att ni inte fick några mandat?
Nej,
jag skojar. Ja. Men då tänker vi nu att vi ska undan en liten stund till, inte prata så mycket om vem som verkar liksom arg på vem i tidningarna, utan lite mer realpolitiken. Vad innebär det vi har nu egentligen i den här röran?
Ja, precis. Vi ska inte göra ta det dåliga av det här tjafset mera. Det skiter vi i.
Nej, vi blir dåligt så blir det
vad som händer och lite konkret.
Ja. Ja, just det. Vem gör vi det med, tycker du?
Ja, vem ska vi hitta som påläst, kunnig, begåvad? Vi bjuder in henne. Kristina från Compriser, välkommen!
Hur är dagsformen, Kristina?
Den är bra. Den är bra idag. Ja, jag känner att våren är på gång.
Ja.
Det betyder mycket.
Är du så här säsongskänslig?
Ja, jag mår bra året om, men jag älskar våren. Det är som jag älskar fredagar också, för då är det liksom början på det härliga.
Men det är ju inte fredag.
Nej, men det är torsdag, så det är väldigt nära.
Det är nära fredag.
Jag gillar våren bättre än sommaren. För sommaren, då är man liksom lite stressad över att snart tar det slut.
Så du tänker, ja, ja.
Framför sig.
Okej, okay. Ska man fatta det som att,
eller fredag?
Men man fattar det som att våren är veckan, liksom årets fredag, medan ja, sommaren är lördag söndag. Ja, jag fattar. Ja.
Men om vi säger så här då, en måndag i oktober.
Mm. Ja, men...
en fredag i oktober eller en måndag i april.
Måndag i april alla gånger.
Det är så? Ja. Så du gillar inte fredagar så mycket mer? Det är fortfarande våren som är huvud.
Ja, det är
det. Ja. Det lät som en Melodifestival-låt. En måndag i april.
Ja,
fint. Ja. Eller en måndag i oktober kanske skulle vara en svårare låt.
Ja, det är lite mer vinterdäck på, Lasse vinterdäck på det, tycker jag. Nu kör vi detta. Vi ska prata politik nu då. Ja. Eller kanske inte riktigt politiken utan följderna av politiken.
Ja, precis. Hur det påverkar oss ekonomiskt.
Ja.
Men om vi börjar med den här budgeten, för det var ju också så att Moderaterna klev ju fram när den andra budgeten blev fälld, och sen så hittade de på en budget, eller hittade på dem, de hade
alla budgetar är påhitt.
Ja, det är sant. Mm. Men den gäller ju.
Det är eller den skulle som gäller gälla. Nu. Alltså, Moderaterna och KDs budget är ju den Löfven får regera på.
Mm.
Så det kan inte vara så lätt för honom, men det är det som gäller i år.
Mm.
Sen så kommer de troligtvis lägga fram någon typ av vårbudget nu som kommer vara lite anpassad. Och sen så har vi då det här januariavtalet som var grunden till att de röstade igenom Löfven, eller att de inte röstade nej på Löfven snarare.
Mm.
Så det kommer ju påverka hur de resten av åren av mandatperioden fungerar.
Så man kan säga att trots att Löfven bestämmer så är det Moderaterna och KDs budget som gäller nu.
Ja.
Men när det här året är slut, då kommer det vara januariöverenskommelsens budget som börjar gälla.
Precis.
Och på den mellantiden kan det också dyka upp någon typ av vår budget.
Ja,
mellan... Det här låter som om man ska försöka spela någon typ av tabletop game och så här Fia med knuff eller finans eller något med sina barn. Det vill säga att reglerna ändras varje varv. Lite kallboll liksom. Så.
Ja, reglerna är ju samma, men de anpassas rätt rejält kan man säga.
Typ det tänker jag är svårt för den som planerar långsiktigt och inte veta.
Ja.
Alltså, ja. Nu är det de här reglerna kanske ett par veckor till, men sen kanske det blir så här och då kanske inte en ISK är så, då kanske det är bättre att ha det och då ska man nog lägga pension.
Men hur stor skillnad är det då egentligen? Alltså, vad är de huvudsakliga skillnaderna?
Ja, huvudsakliga skillnaden är väl, alltså det mesta som händer nu under året är att olika saker räknas upp, man får lite mer pension och lite sänkt skatt och lite sådana saker. Sen,
mer pension är kul för dig, Mattias, som är snart.
Jaha, vadå då, tänkte du?
Nej, men du är snart där, tänkte jag.
Sen nästa år har vi lite förslag och vi får se om det går igenom då i januariavtalet. Värnskatten ska tas bort, alltså de här extra 5% om man tjänar mycket. Det är en ganska stor grej.
Mm.
Så det blir spännande att se om det verkligen går igenom.
Men värnskatten har väl varit ganska tillfällig, eller har varit tillfällig fast sedan 1900 någonting. Alltså ja, den har pratats om att den där skulle bara in lite tillfälligt.
En stund, ja, precis. Ja,
och sen har den legat kvar.
Ja.
Mm. Det är väl det nya sättet att göra det. Jag tycker pågår på en rad områden. Man säger, tillfälligt ändrar vi utvisningspolitiken, tillfälligt ändrar vi den här skattereglen, tillfälligt liksom så här för att kunna undvika kritik. Ska det vara så här? Nej, en stund är det så här. Men, ja, det.
Men värnskatten, nu kanske jag dåligt påläst, men det har väl varit sedan 75? Eller?
Ja, jag är dåligt påläst när den började också, men väldigt länge.
Ja, det är väldigt länge den har legat där.
Nej, och vi har ju så här, flygskatten ska ju, sas ju, den ska då höjas. Och sen så kom budgeten som sa nej, den ska tas bort, och nu är den på väg in igen. Så att det är ett jävla hoppande där just på flygskatten. Så att det finns mycket som vi inte vet vad som kommer hända.
Men vad vet vi då? Vad är just nu, det är liksom för liksom, när vi är inne i den här Moderaterna KD-budgeten och är så här, vad ska man tänka på? Jag kommer ihåg när jag var liten så fanns det ju bara liksom tecknad film på Godmorgon Sverige och på Lilla Sportspegeln. Men sen fanns det anslagstalarna. Och då var det så här, från och med den första juli. Ser du så här? Vad är det som är liksom från och med den första juli?
Det finns fortfarande
gör den det? Ja, jag ska få skaffa linjär TV igen. Det är mycket jag missar, känner jag. Ja.
För att en sak, du har inte TV men du betalar från och med 1 januari licens, TV-licens.
Ja.
Så det är en skillnad. Förut betalade vi TV-licens varje år om vi hade TV.
Mm.
Nu så betalar vi det på skatten allihopa. Så 1300 kronor per person är max.
Välbekommen. Om det går direkt till programledare. Det är min. Nej, men det kanske. Vi får se. Ja.
Ja. Mm. Så det är en sak.
Sen okay. Så är det... Och det är inget att förhålla sig till. Det betyder så här, sitter du hemma och har gömt tvn i garderoben för att undvika, då kan du sluta med det nu.
Bor du utomlands men tjänar pengar i Sverige och betalar skatt, då åker du på den också.
Aha. Så och tidigare
alla,
var det...
Alla åker på det som betalar skatt i Sverige. Mm. Så det är nytt. Ja. Men för ett par eller...
Du säger åker på, man kan också säga. Får möjlighet
får,
att bidra.
Möjlighet. Ja.
Grattis. Mm. Det är en skillnad.
Det är en skillnad. Mm. Sen så får vi utökat jobbskatteavdrag. Det är också sånt där som går fram och tillbaka.
Förklara nu, jobbskatteavdrag.
Ja, det är att upp till en viss nivå på din skatt, det vill säga inte inkomstskatten är högre skatten utan det är kommunalskatten, så får du ett avdrag helt enkelt. Så att du får lägre skatt. Och det är något som har hoppat fram och tillbaka, fram och tillbaka. Moderaterna och högern vill göra större jobbskatteavdrag medan Socialdemokraterna ofta vill ta bort.
Varför är det så då? Varför vill man...
Det är ett sätt att sänka skatten och premiera de som jobbar, helt enkelt.
Så alla betalar så här mycket skatt, så här många procent, men sen den som jobbar får dra av lite grann av det.
Precis.
Liksom. Precis. Och den kommer nu att...
Nu att höjas. Eller alltså man får mer jobb. Så det är bra för... Eller, ja, för de som jobbar så kommer de betala mindre skatt.
Hur mycket påverkar detta då?
Så mycket. Det är max 210 kronor i månaden.
210 kronor mer i månaden. Så det är ett biobesök till för den som... Ja.
Så det är inte stora grejer.
Nej.
Sen så kommer... Det höjas brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det vill säga när man tjänar över 42 000 i månaden så får man ju börja betala inkomstskatt.
Ja, statlig skatt menar du?
Statlig skatt, precis. Mm. Och innan så var den lägre. Så att det är en liten höjning där.
Vad är den idag?
Det är marginell, ja men 40 typ.
Alltså, ja, något sånt.
Det är 39 800. Det är det där som alla företagare tar ut i lön som det går bra för. Man tar ut precis så mycket precis så att man... Det är väl en klassiker.
För skillnaden är ju då att man börjar betala ytterligare en skatt och när man kommer över den nivån så börjar man betala en statlig skatt.
Ja.
Plus att man betalar ju fortfarande kommunalskatten i den kommun man bor.
Ja.
Så det gör ju att tjänar du riktigt, riktigt mycket så har vi ju en skatt på 58-57% i Sverige. Om du kommer upp och tjänar det över... över hela vägen upp så att säga.
Men man kan tro att den som själv sätter sin lön och har legat på den här brytpunkten kan ju ta och googla upp detta ordentligt och se till i sådana fall att höja förstå att det något. Går att höja den något utan att behöva betala mer procentuellt sett mer i skatt.
Precis.
Och det är ju främst då, eller egentligen som du säger, egenföretagare. Därför att annars om du är vanlig anställd så är du ju glad att du får en högre lön. Så även om du får betala mer statlig skatt så vinner du fortfarande på att tjäna mer.
Det är ingen som har på en löneförhandling sagt såhär, nej så mycket vill jag inte ha, för då får jag betala statlig skatt, det vill jag inte ha.
Nej.
Man tjänar fortfarande mer på att tjäna mer. Ja. Och när är detta hip and happening? Det pågår.
Ja. Och det är samma sak som pensionen, den har höjts något också.
Ja.
Det räknas ju upp varje år. Det är som skatten på ISK kapitalförsäkring är lite högre nu också. Och det är för att den baseras ju på statslåneräntan förra året. Och den har höjts något.
Mm.
Men det är väldigt små marginaler. Och det var ju snack om att skatten på ISK och kapitalförsäkring skulle höjas förutom den här uppräkningen höjas mer.
Mm.
Men det blev ju ett jäkla liv och det verkar som att det inte kommer bli så.
Och det verkar inte vara som någon längre hejar på det
Nej,
förslaget
jag
riktigt.
Tror inte det. Det så skulle där... kanske kunna vara då nästa år, men troligtvis inte.
Nej, just det. Mm. Så man behöver inte vara rädd för sin ISK att det liksom blir plötsligt väldigt olönsamt att spara i en
väldigt
ISK.
Väldigt lönsamt fortfarande. Ja. Klart bästa sätt.
Och som pensionär så får man några kronor till, men det är ju mer uppräkning än vad det är som att det plötsligt blir.
Precis. Men kan vi inte bara stanna där? ISK, kan du förklara det, Kristina? Vad är ISK?
Ja, investeringssparkonto. Det är där de flesta idag handlar med aktier och fonder. Och skillnaden mot en depå som man tidigare handlade aktier i är att man får en skatt på sitt kapital. En liten skatt som hela tiden rullar på. Medan man i en depå får man skatta 30% när man säljer aktier. Alltså 30% om man gör en vinst.
Mm.
Så skatten blir mycket lägre. Så de säger att om man ungefär tror att man ska ha en avkastning på mer än 3% varje år, då är en ISK mycket bättre än en depå.
Mm. Och sen så betalas det löpande i sin deklaration varje år. Så att
man behöver inte redovisa
man behöver inte redovisa försäljningar och inköp på det sättet.
Ja. Vilket annars kan bli ett jättejobb.
Ja,
om man sitter och köper och säljer och så har man 20-30 transaktioner. Så ska man
och så något man köpte för 20 år sedan som man säljer, så vet man inte vad man köpte det för.
Ja. Ja, okej.
Okay.
Apropå, om vi gör en liten sån parentes på det då. Borde alla som överhuvudtaget har aktier och fonder ha en ISK? Finns det liksom något som rättfärdigar att man fortfarande sitter med?
Skillnaden är ju, om man har en depå så kan man ju dra av förluster mot vinster.
Så man har som plan att vara riktigt dålig på detta?
Ja, om, i alla fall om man kanske köper väldigt mycket och mycket riskaktier så att vissa går riktigt dåligt och vissa går riktigt bra, då kanske det kan vara så att det är bättre att ha en depå. Men de flesta vanliga svenskar ska ha ett ISK. Men det finns anledningar för att ha en depå också.
Är det dyrt att ha en ISK för den som sitter hemma och tänker om nej, inte
nej, det är ju helt, det är ju helt gratis, kostar ingenting.
Nej.
Så att man kan ju ha båda delarna om man är så. Sen så är det ju, en del har ju sparat väldigt mycket på en depå och tänker, ska jag nu sälja det? För man måste sälja det om man ska flytta över det till en ISK. Då får man ju betala vinstskatt. Och det kan ju vara dumt att göra till exempel just nu när börsen har gått upp så mycket. Så det kanske är smartare att vänta till
när vi spelar in detta, vill säga. Då vet man ju inte när du lyssnar.
Exakt. Så det är kanske bättre att vänta på ett rejält tapp. Och då sälja om man vill flytta det. Eller inte flytta det alls som man har där. Men börja nyspara.
Köra nya grejer.
Bra. Det var parentes. Yes.
Ja. Sen är det egentligen inte jättemycket. Studiemedlet höjs. Lite, räknas upp lite.
Vad får man i studiemedel nu för tiden?
Ja, det är en jättebra fråga faktiskt.
Det är fortfarande
nu för tiden. Gafflar du om pensionär till mig nyss? Vad fan, du har ju så här, du tittar på anslagstalen när du var liten.
Skönt, ljudeffektsattack.
Jag tror att den ligger på runt 11 000, men, alltså både bidrag och lån. Men det kan vara fel, man får mejla in och korrigera mig här också.
Ja, vi lägger det i kommentatorsfältet. Men,
Ja, det är inget jättebidrag som gör att man kan leva loppan som student, utan det är ungefär så tufft som det var när vi pluggade en gång i tiden.
Ja, det var ju helt bidragsdelen var ju helt omöjlig att leva på. Man behövde ju lån för rika föräldrar.
Man hemma kanske bidragsdelen liksom funkade om man jobbade extra lite.
Så. Ja, bidragsdelen räckte knappt i studielitteraturen, minns jag det som.
Nåväl.
Shout out till alla
stackars studenter. Ja, men det är ungefär det som är nytt för i år. Så det är liksom inga jätte...
Så just nu behöver vi inte sitta här och säga vi borde ha krismöte hemma om vi ska planera annorlunda.
Nej.
Trots att tidningen är fulla med att de här är vinnarna, de här är förlorarna.
Inga stora
förändringar. Och när vi blickar framåt då, vad tror vi, vad kan man, om vi ska använda din årstidsmetafor, var är winter is coming? Var någonstans borde vi tänka att det här kan jag kanske förbereda för med tanke på hur politiken utvecklar sig, att det här kommer bli billigare, det här kommer bli dyrare, det här kommer bli lättare, det här kommer bli svårare.
En positiv sak som troligtvis kommer börja gälla kanske redan i år, har de inte kunnat besluta om ännu, är att rutavdraget ska bli mycket större, 75 000 istället för 25 000.
Mm.
Och kanske börja gälla för...
Men fortfarande 50% på RUT, alltså där du får tillbaka på en faktura, medan ROT är ju 25%.
Exakt.
Men det är RUTen du pratar om nu, så dels kommer då ligga kvar med 50% avdrag tillbaka, men sen också att det är upp till 75 000.
75, ja. Och det är viktigt att komma ihåg också att RUT och ROT tillsammans blir då max 75 000. Idag är det max 50 000 tillsammans. Det är många som tror att man får dra av på båda. Så att det är många som tror att de får göra större avdrag än vad de får. Och sen ska det gälla lite andra forskning av trädgårdsavfall, tvätt av kläder, lite andra tjänster också.
Mm.
Mm. Så det är en stor sak.
Sen och det tror du att det kommer gå igenom?
Ja, det tror jag. Det verkar som att
man har liksom
alla
någon fördom om att Löfvens falang inte är lika självklart för rutbiten.
Just RUT har de varit lite sura
att
på. Ja.
Den där typen av, som det kallas då, någon typ av underklassjobb, att överklassen ska kunna unna sig och ha städerska.
Men det här januariavtalet som gjorde att han fick bli nu statsminister krävde nog det här, så att det kommer nog bli så.
Ja,
det kanske blir inte 75, kanske blir 50, men vad vet man, men det kommer utökas i alla fall.
Mm.
Mer då?
Ja, så här i deklarationstider är det intressant också. Att om man har sålt en bostad så kan man ju välja att betala skatt på eventuell vinst direkt. Eller så kan man göra uppskov. Och uppskovet får man då betala en ränta på, som idag är runt 3,25%. Blir det summa summarum på slutet.
Uppskov betyder att jag betalar inte vinsten nu, utan jag tar med mig den in i den nya bostaden.
Ja,
så att när jag väl säljer den, då betalar jag vinsten på den och på den gamla på något sätt.
Nu har de släppt att du får ha hur stort uppskov som helst.
Mm.
Och du då, nu diskuterar de att de kanske ska ta bort den här räntan på uppskovet.
Aha.
Och det är ju ganska bra att få då ett gratis lån, kan man ju säga.
Mm.
Så man får låna massa pengar utan att betala ränta på. Så att,
är du för att uppskova om grannarna kommer till dig och säger så här, eller för detta grannarna?
Hittills, jag själv tog ett extra lån för att betala mitt uppskov när jag flyttade.
Mm.
För att jag kunde låna mycket lägre än vad räntan på uppskovet var.
Just det.
Men nu tycker jag att de flesta som funderar så här, ska jag göra uppskov eller inte, vänta med det. För om räntan tas bort, då är det ju bra att göra uppskov, tycker jag.
Har man sagt det, så är det här över lång tid ju. Alltså jag kanske bor i min nya bostad i 10 år, sen blir jag pensionär, det händer en massa saker. Och då helt plötsligt kickar det här in när jag ska flytta från det här huset till nästa sak. Och då är det ju inte, frågan är, vad är det för regler då? Ja. Apropå det här att reglerna ändras.
Ja.
Poängen med betalare nu är att nu vet jag åtminstone vad det kostar. Jag vet inte vad det kommer kosta om 10, 12, 15 år.
Men troligtvis kommer det kosta samma sak. För du får ju en skuld.
Mm.
Den har du ju. Den kan de ju inte ändra på.
Nej.
Det är ju räntan på den här skulden. Och idag när det är ganska svårt att få lån och det är amorteringskrav och grejer, så kan det ju kanske vara smart att få ett gratis lån.
Mm.
Men ska man inte bara, om man nu har en vinst, varför ska man sitta och hålla på? Och jag förstår ju att man vill elda på
Det är ju
syftet är att köpa. Liksom.
Få folk att köpa dyrare bostäder, så vi håller uppe bostadspriserna, så vi håller uppe BNP. Det är därför man får skjuta upp där. Annars hade det rimliga i alla andra sammanhang ju att man har en skatt, betala den. Prova att gå in och köpa cykel och säga, kan jag skjuta upp momsen?
På marknaden, för det är många äldre som inte kan sälja sitt hus, för de får sån enorm vinstskatt, så att då kan de inte köpa någonting likvärdigt eller någonting mindre. Eller någonting. Så det är en grej för att få mer rörlighet på marknaden, och det är ett problem idag med att folk inte kan köpa bostäder, de får inte lån.
Jag håller med dig, Mattias, om man kan betala.
Om man nu kan betala, så varför gör man inte där då?
Sen tycker jag till Mallorca-resor, pengar som man har lånat av staten som man sen ska betala.
Det beror på hur bra koll man har på sin ekonomi. Man kan ju tänka också så här, jag kan göra ett uppskov så jag får låna 500 000 gratis. Då är det väl bättre att låna dem gratis och betala tillbaka några lån som man betalar 1,5% på.
Jo, om man förstår det. Men de flesta tänker så i en kvart, och sen helt plötsligt tror de att de har 500 000 mer. Det tar en vecka, så glömmer man bort det där liksom.
Ja, och sen så ska man sälja nästa gång, och så får man inte. För det här bygger, hur är det då? Får man göra fullt uppskov även om du inte köper? Du måste väl köpa dyrare?
Dyrare för fullt uppskov.
Ja,
men du får ändå
inte
göra ett
man måste
uppskov om du köper billigare. Men inte på hela vinsten.
Nej.
Jag vet inte exakt vad det är för siffror.
Så precis, man får ju alltså göra, och det fick man ju inte göra tidigare.
Nej.
Nu får man ju alltså göra ett uppskov fast man köper billigare.
Ja.
Men man måste köpa.
Ja.
Man kan inte hoppa av pyramidspelet.
Men jag gillar ju i princip inte den här grejen. Jag gillar inte. Det är klart att det är lätt att säga då om man. Men jag vet ju fan. Jag förstår att det är bra för många, och jag förstår att det trycker på, liksom elda på marknaden, och vilket är bra, vi får rörlighet och allt det här. Men jag kan ändå tycka att, vad fan, det är väl väldigt få som har förluster i alla fall. Är det inte bättre att ta den här, liksom, göra rätt för sig och slippa ha det där som ska komma över en sen? För det är som Charlie säger, det tar ju någon vecka, så är det de allra flesta tänker väl inte på det där.
Nej, då har man de pengar.
Och har man då inte råd med att köpa en fyra på Gärdet när man säljer villan för att man måste betala den här skatten, då kanske man inte ska ha en fyra på Gärdet. Kanske man ska ha en tvåa i Bromma då. Det är liksom, du vet.
Ja.
Är det så det är? Ja. Nåväl.
Jag hör ju.
Ränteavdraget då?
Man vill att präktiga, men jag tycker fan det alltså. Alltså just det här. Jag har ju varit med några kompisar som har ett stort uppskov. och ska flytta och har ju knappt liksom, den vinsten han har nu äts upp av det här uppskovet och nu har behov av att skjuta. Alltså man bara kommer in i en bak åt fel håll.
Ja, för problemet kvarstår ju. Man säger så här, men annars har folk inte råd att flytta. Då har de ju ännu mindre råd att flytta nästa gång. Det är inte som att problemet löses. Nej, det är bara att man skjuter på framtiden.
Nåväl. Det finns och det är eventuellt snack om att räntan ska bort.
Och då kanske man just i den här deklarationen ska fundera. Ska jag göra uppskov eller ska jag betala det? För att det kan bli en förändring.
Mm. Och just nu verkar det bli ännu mer lönsamt kanske då att göra uppskov.
Okay.
Nu kommer det till den klassiska ränteavdragsfrågan. Mm. När man lånar pengar i Sverige betalar man ränta och när man betalar ränta så får man dra av dem i deklarationen. Mm. Kommer vi, hur tror vi att vi kommer ha kvar den här dopingmodellen för att hålla igång liksom låneekonomin?
Ja, det är väldigt intressant att följa det här, för att ibland pratar alla om att jo, men den måste vi ta bort, men långsamt, för att det är ju de införde den för att man skulle kunna köpa bostäder för att få fart på det.
Och hur stor del av räntan får man dra?
Man får dra 30% upp till 100 000 och efter 100 000 21%, men det är få som har mer räntekostnader än 100 000, men det finns ju. Så 30%, så man funderar ju på att ta 1% per år eller någonting, så att nästa år får man dra av 29% och så 28% och få ner den där. Men det är många då som tycker att då måste man göra någonting på andra sidan, för att nu har vi har infört amorteringskrav och vi har maxtak på hur mycket du får låna, maxtak hur mycket du får låna utifrån hur mycket du tjänar. Så det finns väldigt många saker som har införts nu för att bromsa marknaden, och gör man det här också så kanske man måste göra någonting för att liksom hålla den flytande. För att trots att vi lånar mer och mer så har vi också mer och mer värde i våra bostäder. Så i relation till hur mycket vi äger så lånar vi inte mer idag heller. Så att det är en balans, och det är svårt att veta för oss som inte är liksom inne i bostadsmarknaden. Men det finns prat om det här, och kommer det hända så kommer det vara väldigt, väldigt långsamt. Så det är inget man behöver oroa sig för heller.
Jag hoppas ju. Jag tycker det här är helt, jag tycker det är doping. Mm. Alltså, ja, då måste jag göra något i andra änden. Det finns redan den andra änden. Det andra änden är att priserna inte ska stiga på det sättet de gör. Priserna måste ju ner. Man kan ju inte säga att problemet är att unga människor inte kan komma ut på bostadsmarknaden beroende på låneregel. Problemet att de inte kommer ut på bostadsmarknaden är ju för att det är för dyrt. Priserna måste ju ner. Det ska inte kosta 4 miljoner för en etta. Det är ju, nu är det min politik här. Vi måste ju fortsätta, så folk ska inte kunna bo sig rika. Det man gjorde var att jag köpte en lägenhet, sen har den fördubblats på 3 år och sen flyttar, för någon jävel behöver ju köpa den. Snacka om pyramidspel liksom. Någonstans kan de betala slutändan, och just nu är det ju så att unga människor kommer ju in på bostadsmarknaden för att deras föräldrar har lyckats tjäna så mycket pengar så att de kan sponsra. Mm. Du vet, så här, hur länge ska vi hålla på så? Ja. Bort med ränteavdraget, då kommer ju helt plötsligt allt bli 30% dyrare, och då går ju priserna på bostäder ner 30%, och vips är vi tillbaka på en nivå där vi inte stöder bankerna med 30% i månaden i rena liksom ränteavdragspengar på upplåsta fastighetspriser. Bort med skiten. Ta 1% av hårda om det är det som behövs för att man ska få sitta kvar som politiker. Men jag hade ju ryckt plåstret igår om jag hade fått chansen.
Då skulle det bli kaos.
Det är därför jag inte är statsminister. Nej, precis.
Det är därför du inte är partiledare.
Det är därför jag inte har, tackar jag till någon sån mellanchefsjobb heller inom politiken.
Okej. Ränteavdraget.
Men var är du, Mattias? Nu sitter du bara här och gömmer dig.
Jag gömmer mig.
Håller du med mig?
Jag får ju inte en syl i vädret. Du har ju kört din utläggning här om ränteavdrag. Ja. Nej, jag håller ju med. Där är vi är ju lika på vissa saker, Charlie. Mm. Trots allt. Mm. Mm. Och jag tycker likadant.
Ja.
Mm. Men jag hade nog kanske inte ryckt plåstret. Det hade jag inte gjort. Nej. Utan jag kanske hade gjort en rejäl, alltså mer procent per år.
Ja.
För jag vet också vad det innebär för många. Man skulle ju sätta många på pottan, och då är det lite grann som att man har först gett en massa bra förutsättningar och sen så drar man undan mattan liksom. Så att med liksom,
många skulle inte kunna bo kvar. Det skulle ju bli en massa.
Ja. Men jag tycker att
skulle priserna gå ner, skulle du nå ditt.
Och jag kan också tycka kanske att på nya skulder så kan man hålla ner det där. Att då har man inte samma avdragsrätt på räntan som på de
äldre. Då blir det ännu svårare för nya att ta lån.
Jag vet, och det är det här som är. Och det, ja. Men i slutändan så är det ju för att priserna är för dyra. Ja. Så precis som Charlie var inne på. Och någonstans så måste vi göra någonting åt det. Och vi får se hur mycket det kommer att slå på. Mm. Hur mycket det här kommer att göra med amorteringskravet. Jag vet inte hur mycket vi har sett effekten riktigt av det än. För det här kanske man ska titta på över tid.
Ja.
Men det är ju någonting som vi tycker är bra.
Mm. Du kan få svara undvikande på frågan.
Ja, jag svarar undvikande.
Du svarar undvikande.
Jag kör politiska svar.
Ja, just det. Vi har tillsatt en utredning och vi ser allvarligt på den här frågan.
Nej, men jag känner att ju mer jag läser och ju mer jag lyssnar på just hur bostadsmarknaden funkar, ju mer osäker blir jag på vad jag egentligen tycker. För det är sjukt komplicerat. Och det påverkar vår svenska, våran ekonomi personligen, men svenskarnas ekonomi och Sverige. Så att när man gör saker måste man göra väldigt försiktigt. För att det är just bostadsmarknaden som kommer göra att saker smäller. Och man vill inte att det ska smälla, för då blir det långsiktiga problem.
Mm. Man har höst lite revolution med jämna mellanrum också. Inte gubbrövarna får bestämma för länge. Ja. När hade vi revolution i Sverige senast?
Det är många år sedan.
Det får vi. Ja, nåväl. Mm. Har vi det? Eller har vi
ja,
mer?
Vi har det nästan. Jag tror att det är inte mycket kvar faktiskt. Jag menar, vi säger familjevecka kommer troligtvis införas. Det vill säga att man får 3 dagar extra typ när dagis eller skolan är stängd att ta ut. Och det har ju...
Vänta, det här missat helt. Jag förstod inte alls. Man får 3 dagar extra...
Det är i föräldraförsäkringen. Så att egentligen utökar man föräldraförsäkringen med 3 dagar. Men det är upp till 16 år då. Så att om man behöver gå på utvecklingssamtal eller... någonting med sina barn, så ska man få per person 3 dagar extra.
Aha. Så jag kan gå in till arbetsgivaren om jag har haft någon och sagt så här, på onsdag ska jag hänga med, flyga draken med min tonåring. Och det får jag göra 3 dagar per år.
Jag tror det. Jag vet inte. Det kan vara så att flyga draken inte funkar. Det kan vara att det måste vara något, att skolan är stängd. Eller att du,
aha.
Ja, det är nog inte bara att du får 3 extra lediga dagar. Nej. Men jag är osäker.
Du kan inte förlänga Thailandsresan och tro att det är okej.
Okay. Nej.
Det är inte 3 dagars semester till.
Nej, okej. Okay. Mm. Men det är att jag kan vara borta för att jag behöver hänga med kidsen, för deras vanliga hängning är borta.
Ja,
Men om vi tittar på de här punkterna då. Alltså det är ju det här januariavtalet med 78 punkter eller vad det är.
Ja.
Vad tror vi om det? Vad säger du om det?
Ja, några av dem är de här vi har pratat om. Och jag tror ju att mycket av det här måste ju infrias. Annars så blir det väl nyval då. För att nu har ju de gått med på att Löfven ska få bestämma utifrån att de här punkterna ska infrias.
Men Sjöstedt, alltså vänstern, säger ju att, det, alltså att han kommer att sätta stopp och gå ihop med. Han kommer ju gå ihop med Moderaterna och KD, och även om det skulle vara med stöd av Sverigedemokraterna, säger han, och sätta stopp för det här om inte alla punkter, eller alltså om alla punkter. Han vill ju till exempel, vissa punkter vill han ju inte, absolut inte ha. Och han säger ju själv att det är kanske 2/3 av den här listan som max får bli av, annars kommer han sätta stopp.
Ja, och vi såg ju alltså politikermäcket och strulet att komma överens i liksom höstas från valet fram till, men det tog ju över 100 dagar, och jag tror att vi har inte sett allting ännu, utan när det här ska börja förhandlas på riktigt och bestämmas, så kan det bli nyval eller ja, vad nu kan hända. Så att jag tror att det kommer bli ett jäkla liv. De kommer jobba hårt för det här, för att får de inte igenom det så ska ju inte Löfven få sitta kvar, och får de igenom det så är andra arga. Så att det blir väldigt spännande.
Men det är så märkligt nu, för att nu plötsligt är det som att man har stöd av någon. Det var plötsligt, nu är det plötsligt okej. Okay, liksom. Det var det ju inte innan valet. Att vi tänker inte gå in, och inte med någon som har stöd av exempelvis Sverigedemokraterna. Nu säger ju till och med, jag menar, nu är till och med Sjöstedt inne på att han kan tänka sig att gå ihop med M och KD med stöd av Sverigedemokraterna för att få igenom, eller för att bli alla de här punkterna.
Ja,
det säger han.
Ja. Ja, nej, men när,
och Kristersson säger att han bryr sig inte om vem som stöder. De som röstar på hans politik är välkomna att göra det. Sen bryr han sig inte om vilka.
Nej.
Så har det ju inte låtit heller. Det har ju hänt någonting efter det här valet.
Saker normaliseras ju också. Jag menar, som Sverigedemokraterna. För några år sedan så var det ingen som skulle kunna tänka sig att ha något stöd av dem. Och nu är det mer normalt. Så att det förändras över tid. Och det blir väldigt spännande att se.
Men är det verkligen en förändring? Är det inte bara en retorisk förändring? Det är väl alltid så att folket röstar, och sen är det den mandatfördelningen det är, och då får röstare som röstar, och sen pågår ju spelet där bakom. Man får ju kolla på, vad fan heter den här tv-serien?
Jo, absolut. House of Cards.
House of Cards. Ja. Sen så kan man stå där och orera, och det blir klart att den debatten blir ju tydligare nu, eftersom folk är oroliga för kommer det bli nyval, vem kommer stämma. Då är det viktigt att man har positionerat sig i media som någonting.
Ja.
Det har vi sett hur Centerpartiet jobbat stenhårt på att liksom så här, det här, det, ifall, det är därför det är så svårt att komma överens. Därför man, om man visste att vi blir överens kan man säga, men det är klart, om de andra är med, jag är med också. Ja. Men det är klart, om jag är den första som säger det och sen blir det ingenting, då kommer jag, ja kolla, han var beredd att svika här, så att då kommer vi inte rösta på honom nästa gång. Så i praktiken är det väl som det alltid har varit, en hela kohandel bakom kulissen.
Jo, men nu tycker jag ändå, nu har det dragit väldigt till sin spets ju, just det här med januariavtalet, där är de här punkterna som faktiskt gjorde ju att Centern och Liberalerna gick ihop och stödde Löfven, och det har ju aldrig varit, eller jag vet, aldrig ska jag säga, men det är ju det är väldigt extremt just nu i alla fall. Och med just vänstern då som inte tänker acceptera alla de här punkterna.
Men jag håller med dig där du sa att du har blivit ännu mer intresserad och inte loggat ut som du har, Charlie. Jag har också blivit mer intresserad, för att jag märker att det är så mycket man inte förstår hur det funkar. Stöd av vem och liksom vem får bestämma, och nu blev det den budgeten fast det blev den. Liksom det,
jo, man lärde sig ju den gång tiden med Sveriges riksdag hur det funkar och så, men så enkelt är det ju inte riktigt, och med alla utskott och vad de kan ta beslut om och sådär. Så jag tycker, för mig, jag har blivit mer intresserad. Jag tycker det är kul.
Ja, det är bra.
Du ser
kul för er.
Du ser grinig ut.
Ja. Han har inte linjär tv.
Jag skit i den där tv-serien.
Linjär tv, fan, det är också så det är som att du vill låta lite fräsig. Du vill bara säga, jag har ju inte tv hemma.
Ja, men jag har ju en sån skärm. Jag har ju tv.
Och du har tv?
Ja, men den är ju kopplad till så här, du vet, Netflix, HBO, YouTube, du vet. Ja. Sätter jag play då, om det behövs.
Men varför tittar du inte? Det kostar ju inget att titta på de här. SVT har ju två kanaler.
Ja, men jag har inte ett liv där liksom tvn går på, för att det är nio nyheterna som morfar var. Som först såg Rapport, sen såg Aktuellt, sen såg Rapport igen, sen Aktuellt igen. Och så liksom,
nej, du behöver inte göra som morfar, men det gör ingenting om du stoppar in antennsladden där. Aha, du betalar ändå, så jag har ju betalat för ändå.
Ja, men jag förstår. Det har bara inte blivit av. Jag ska skaffa en antennsladd, absolut. Ja, om du tror att det kommer skita mitt liv.
Nej, jag tror inte. Nej, men det behöver inte förändra ens liv. Det kan bara vara en liten krydda i vardagen.
Ja.
Du kan sätta på en tv. Ja. Ett tv-program.
Ja. Ja. Bra. Ja. Tackar jag för coachingen idag.
Ja. Ja, men härligt. Vi får se hur det här. Det här ska bli skitkul att följa. Vi måste ha lite koll på det här, känner jag. Vi måste följa upp det här och se när händer det här. Till hösten så skulle det bli väldigt intressant.
Vi får väl ta hit Löfven och fråga honom vad som kommer att hända.
Ja, det gör vi.
Stefan, om du lyssnar på detta, skicka ett mejl till, vad är adressen nu?
Eller så här, Stefan, när du lyssnar på detta.
Ja. Vad är adressen som
Charlie Stefan? Och Mattias at gmail.com.
Ja, så sätter vi upp en tid, Stefan, om vi har en lucka.
Ja, snyggt.
Snyggt.
Tack för idag.
Tack
så mycket. Hej.